Kapitel 15. Taveran. På borggården framför solpalatset var allting ordnat efter Rands befallningar. De trappstegsformade tornen kastade långa skuggor i morgonsolen så att det bara var 10 steg framför de höga bronsportarna som låg i fullt dagsljus. Dashiva, Flynn och Narishma, de tre ashamaner som han hade behållit hos sig, väntade vid sina hästar. Till och med Dashiva var ståtlig med det silverna svärdet och draken i rött och guld på den svarta kragen. Även om han fortfarande då och då kände på svärdet vid sin sida, som om det förvånade honom att finna det där. 100 av Dobrains mannar satt till häst bakom fursten med 2 långa fanor som hängde ner till marken. Deras mörka rustningar var nylackerade och glimmade i solen, och de hade sidenvimplar i rött, vitt och svart knutna bakom lansspetsarna. De stämde upp ett jubelrop när Rand visade sig med svärdsbältets förgyllda dragspänne spänt utanpå en röd rock med rikliga guldbroderier.
Althor, Althor, Althor!
Ropen fyllde borggården. Människorna som trängdes på bågskyttegångarna stämde in. Samma Carhanier och Tyrenier i siden och spets som en vecka tidigare säkerligen hade hurrat lika högt för Colaver. Män och kvinnor, var av en del gärna sett att han inte kommit tillbaka till Carhane, stod nu där vinkande och jublande. Han höjde dragspiran för att visa att han sett dem, varvid jublet blev ännu högre. En dundrande trumvirvel och smattrande trumpettoner skar genom jublet, frambringade av ytterligare ett dussin av Dobrains män i blodröda vapenrockar med den svartvita cirkeln mitt på bröstet. Hälften höll i långa trumpeter från vilka det hängde röda fanor med samma tecken. Resten hade likadant dekorerade pukor hängande på ömse sidor av hästryggen. 5 Eishadir med sina sjalar över axlarna kom honom till mötes när han steg ner för den breda trappan. De kom i varje fall skridande mot honom. Alana gav honom en forskande blick med sina stora, mörka, skarpa ögon. Det lilla känsloknippet i hans bakhuvud talade om för honom att hon var lugnare och mer avslappnad än han mindes att hon varit någon gång förut. Sen gjorde hon en liten rörelse, varvid Min tryckte hans arm och gick åt sidan med henne. Bera och de andra neg och böjde lätt på huvudena medan älkrigarna strömmade ut ur palatset bakom honom. Nandera anförde 200 spjutjungfrur. De tänkte inte låta sig överglänsas av edsbrytarna. Och Kamar, en skranglig Darwin-man av böjda krönets sept, gråhårigare än Andera och halva huvudet högre än Rand, ledde 200 Sayardun, som inte tänkte låta sig överglänsas av far Darus May och än mindre av Carhanierna. De strömmade förbi på varsin sida av honom och Isidena och slog en ring om borggården. Bera var där, lik en stolt bondhustru, liksom Alana med sin mörka drottninglika skönhet, båda i sina grönfransade sjalar. Trinda, ännu mörkare Rafaela med sin blåkantade sjal, betraktade honom ängsligt. Sedan var det Feldrin med den svala blicken, ännu en grön syster med färgade pärlor i de tunna flätorna, och slutligen Merana i sin grå klänning. Hennes rynkade panna fick Rafaela att framstå som sinnebilden av ACD-likt lugn. 5. Var är Kiruna och Varin? Frågade han barskt. Jag sände bud efter er allihop. Det gjorde ni, er snåd draken, svarade Bera milt. Dessutom neg hon igen. Visserligen bara en minimal knixning, men han blev likväl överraskad. Vi hittade inte Varin. Hon är någonstans bland ältälten. Hon frågar ut. Ett ögonblick svek den mjuka tonen henne. Fångarna, tror jag. För att försöka få veta vad som skulle ha skett när de väl kom fram till Tarvalon. När han väl kom till Tarvalon, menade hon. Men hon var inte så dum att hon sa det när någon kunde höra. Och Kiruna. rådfrågar Shirley i en etikettsfråga. Jag är säker på att hon gärna ansluter sig till oss om ni sänder en personlig kallelse till Shirley. Jag kan gå själv om ni... Han viftade undan förslaget. 5 borde räcka. Varin kanske kunde luska ut någonting. Men ville han veta? Och Kiruna? En etikettsfråga. Det gläder mig att ni kommer överens med de visa. Bera började säga någonting men ångrade sig. Vad det än var Alana sa till Min så hade Min i varje fall fått röda fläckar på kinderna och satt hakan i vädret men tycktes ändå märkligt nog svara med behärskat lugn. Han undrade om hon skulle berätta för honom vad det handlade om. En sak som han visste säkert om kvinnor var att allihop i sina hjärtan hade hemliga utrymmen som de kanske kunde dela med en annan kvinna, men aldrig med en man. Det var också det enda han visste säkert. Jag kom inte hit för att stå här hela dagen, sa han irriterat. Eisedena hade ställt upp sig med Bera i täten och de andra ett halvt steg bakom. Hade det inte varit hon så hade det varit Kiruna. Det var deras egna arrangemang, inte hans. Han brydde sig inte stort om det så länge de höll sina eder och hade kanske låtit det vara om det inte varit för Min och Alana. Merana för er talan från och med nu. Ni tar emot era order genom henne. Med tanke på hur de stirrade kunde man ha trott att han gett dem allihop var sin örfil. Även Merana. Till och med Alana snodde runt med huvudet. Varför var de så bestörta? Förvisso var det Bera eller Kiruna som fört ordet för dem nästan hela tiden sedan Romais brunnar. Men det var Merana som hade skickats som ambassadör till honom i Camelin. Om du är färdig Min, sa han och steg ut på borggården utan att vänta på svar. Den stora svarta vallacken med eldig blick som han ridit på vägen från Romais brunnar hade blivit framledd åt honom. På dess rygg vilade en rikligt guldsmyckad sadel med hög sadelbom över ett blodrött täcke med den svartvita cirkelsymbolen broderad i hörnen. Grannlåten passade både hästen och dess namn, Tai Dai Shar, vilket betydde ärans första på gamla språket. Både hästen och dess mundering passade draken återfödd. När han satt upp kom Min ledande det musgrå sto som hon hade ridit tillbaka till Carhain. Hon drog på sig ridhandskarna innan hon svängde sig upp i sadeln. Shaira är en fin häst, sa hon och klappade den krökta halsen. Jag önskar att hon vore min. Jag tycker om namnet också. I Berlon kallar vi blomman för blåöga och de växer överallt på våren. Hon är din, sa Rand. Vilken ACD det än var som ägde hästen kunde hon inte vägra att sälja den till honom. Han skulle ge Kiruna 1000 guldkronor för Daishar och då kunde hon inte gärna klaga. Inte ens den finaste tairenska fullblodshingst kostade mer än en tiondel av det. Hade du ett intressant samtal med Alana? Ingenting som skulle intressera dig, sa hon i otvungen ton. Men en svag rodnad spred sig över hennes kinder. Han fnös ljudligt och höjde sen rösten. Först Dobrain, jag tror att jag har låtit havsfolket vänta länge nog. Processionen drog till sig ett följe av åskådare längs stadens breda avenyer och ryktet spred sig framför dem så att både fönster och hustak snart var fulla. För att bana väg gick 20 av Dobrains lansiärer i täten tillsammans med 30 spjutjungfrur och lika många svarta ögon. Sen kom trumslagarna under mullrande trumvirvlar. Dram, 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 dram. Och trumpeterna med siliga fanfarer ovanpå det. Åskådarnas rop dränkte nästan både pukorna och trumpeterna. Ett ordlöst vrål som kunde ha uttryckt raseri lika gärna som jubel. Fanorna vecklades ut strax framför Dobrain och bakom Rand. Det vita drakbaneret och det schalakansröda ljusbaneret och beslöjade ejlmän halvsprang bredvid lansiärerna vars vimplar också böljade i luften. Då och då var det någon som kastade ett knippe blommor på honom. Kanske hatade de honom inte. Kanske fruktade de honom bara. Det måste räcka. Ett tåg värdigt vilken kung som helst, sa Miranna med hög röst för att göra sig hörd. Då duger det åt draken återfödd, svarade han skarpt. Kan du hålla tillbaka? Och du med min. Andra gången hade det funnits lönnmördare på hustaken. Men idag skulle ingen pil som var avsedd för honom finna sitt mål i en kvinna. De höll faktiskt in och red bakom den svarta vallaken i säkert 3 steg innan de var tillbaka vid hans sida igen. Min berättade vad Berylane hade skrivit om de representanter för havsfolket som hon mött på skeppen, om Jendai-profetian och Coramore. Och Miranna fyllde i mig vad hon visste om profetian, även om hon erkände att det inte var mycket, föga mer än min. Han spanade mot hustaken och lyssnade med ett halvt öra. Han höll inte Shaidin men kunde känna den hos Dashiva och de båda andra strax bakom honom. Han kände inte den pirrande känsla i huden som skulle visa om Aishidena omfamnade urkällan. Men så hade han också sagt till dem att inte göra det utan hans tillstånd. Det borde han kanske ändra på, för av allt att döma höll de verkligen sin ed. Fast hur kunde de göra annat? De var Aishidena. Det vore just snyggt om han dog för en lönnmördares dolk medan någon av systrarna försökte komma på huruvida att tjäna betydde att rädda honom eller om att lyda innebar att inte leda kraften. Varför skrattar du, ville min veta. Sarah trippade närmare och hon log upp mot honom. Det här är ingenting att skratta åt, er snåd draken, sa Miranna syrligt på andra sidan. Athan Mir kan vara mycket kitsliga. De flesta folk blir granntyckta när det gäller deras profetier. Hela världen är värd att skrattas åt, svarade han. Min skrattade med honom, men Miranna fnös och fortsatte tala om havsfolket så fort han tystnade. Vid floden fortsatte de höga stadsmurarna ut i vattnet och flankerade långa grå stenpirar som sköt ut från kajen. Flodfartyg, båtar och pråmar av alla upptänkliga slag låg förtöjda överallt och på däck flockades besättningarna nyfiket. Men den farkost som Brand sökte väntade redan, förtöjd med aktern mot änden av en pir där alla hamnarbetare redan sjasats bort. Det var vad som kallades för en långbåt, en låg, smal farkost utan segel. Bara 2 höga spröt krönta med lanternor i fören respektive aktern. Båten var nästan 30 steg lång och kantades av lika många långa åror. Den kunde inte bära samma last som ett segelfartyg i samma storleksklass, men i gengäld behövde den inte heller någon vind, kunde gå på mycket grunt vatten och färdas både natt och dag om roddarna arbetade i skift. Långbåtar trafikerade floderna med viktigt och brådskande gods. Det hade synts honom som ett passande val. Kaptenen bugade sig gång på gång när Rand kom ner för landgången med Min vid armen och Aishidena och Ashamanerna i hälarna. Elver Chain var en tunn kar klädd i en gul rock i morandiskt snitt som nådde honom till knäna. Det är en ära att få ha er ombord i snåddraken, mumlade han medan han torkade sig om den kala skulten med en stor näsduk. En ära är vad det är. Sannoliken en ära. En ära. Det var tydligt att mannen heller skulle ha velat ha sitt skepp bredd fyllt med levande huggormar. Han blinkade mot Aishidenas sjalar, stirrade på deras tidlösa ansikten och slickade sig om läpparna för att sedan nervöst vända blicken mot Rand igen. Ashamanerna fick honom att gapa stort så snart han kopplat ihop deras svarta rockar med de rykten han hört. Så i fortsättningen undvek han helt att titta åt deras håll. Chain såg på medan Dobrain ledde ombord fanbärarna, trumpetarna och trumslagarna med sina pukor, varefter han sneglade på ryttarna som stod uppradade på piren som om han var rädd att de också skulle med. när Andera med 20 spjutjungfrur och Kamar med 20 svarta ögon, allesammans obeslöjade, men med sina chauffas om huvudet, fick kaptenen att ta några snabba steg så att Eishedena hamnade mellan honom och dem. Eilkrigarna såg missnöjda ut eftersom de skulle bli sinkade om de behövde beslöja sig. Men det kunde mycket väl hända att man visste vad uppdragna slöjor betydde ombord på havsfolksskeppet, och det skulle inte duga att låta dem tro att de befann sig under attack. Rand undrade om Sheen inte snart skulle gnida bort den tunna krans av grått hår han hade kvar med näsduken. Långbåten la ut från piren. De långa årorna skvalpade i vattnet. Fanorna fladdrade i för och akter. Trummorna dundrade och trumpeterna smattrade. På skeppen ute på floden kom folk upp på däck för att titta på, eller klättrade rent av upp i riggen. Också på havsfolkets skepp syntes människor. Många i kläder vars bjärta färger skilde dem från besättningarna på de andra fartygen. Bränningen var ett större fartyg än de flesta andra som fanns inom synhåll, men likväl på något vis smäckrare. De två höga masterna lutade skarpt bakåt med tvärställda rår, medan nästan alla andra skepp på floden hade gaffelrigg med en snedställd spira som höll ut seglet. Allt hos detta skepp vittnade om främlingskap. Men i ett avseende måste Athamir vara likadana som alla andra, det visste Rand. De kunde antingen motvilligt gå med på att följa honom eller tvingas att göra det. I profetian stod att han skulle binda samman folken i alla länder. Norr ska han binda vid öster och väst ska han binda vid syd, stod det. Och ingen skulle få stanna utanför. Det förstod han nu. När han legat i badet och delat ut sina befallningar hade han inte haft möjlighet att mer detaljerat redogöra för vad han tänkte göra när de kom fram till bränningen. Så det gjorde han nu. Detaljerna fick ashamanerna att flina, vilket han också hade väntat sig. Flynn och Narishma flinade i varje fall, medan Dashiva bara blinkade tankspritt. Och eilkrigarna att se ogillande ut, vilket han också hade väntat sig. Dobraine nöjde sig med att nicka. Han visste att han bara var med för synskull idag. Vad Rand inte hade räknat med var Aesedernas reaktion. Det ska bli som ni befaller er snåd draken, sa Merana med en liten nigning. De andra utbytte blickar men knixade och mumlade som ni befaller bakom henne. Inte ett ord till protest. Inte ett rynkat ögonbryn eller en högdragen blick eller en föreläsning om varför det borde göras på vilket sätt som helst utom det han önskade. Kunde han börja lita på dem? Eller skulle de som de ACD de var leta upp något kryphål att slingra sig ut genom så snart han vände ryggen till? De kommer att hålla ord, mumlade plötsligt Min, precis som om hon hade läst hans tankar. Hon hade en arm om hans och båda händerna på hans ärm och sa tyst så att bara han hörde. Jag såg just de här fem i din hand, tillade hon för den händelse att han inte hade förstått. Han undrade om han riktigt skulle lyckas tro på det, ens om hon hade sett det i en av sina syner. Han hade inte lång tid på sig att försöka. Långbåten flög fram över vattnet och innan han visste ordet av saktade de in ett tiotal famnar från den mycket högre bränningen. Trummor och trumpeter tystnade och Rand ledde kraften. Han byggde en bro av luft och eld som knöt samman relingen på långbåten med den på havsfolksskeppet. Med Min vid sin arm började han gå upp mot skeppet på vad som för alla utom ashamanerna såg ut att vara tomma luften. Han hade halvt om halvt väntat sig att Min skulle vackla, men hon promenerade vid hans sida som om hon haft stengrund under de gröna stövlarna. Jag litar på dig, sa hon tyst. Hon log, dels för att lugna Rand och dels trodde han för att det roade henne att än en gång ha kunnat läsa hans tankar. Han undrade hur mycket hon skulle lita på honom om hon vetat att den här bron var precis så lång som han förmådde väva den. Ett steg till, bara en fot, så skulle den ha rämnat så fort de beträdde den. Vid den punkten blev det som att försöka lyfta sig själv med kraften. En omöjlighet. Inte ens de förlorade visste varför. Lika lite som de visste varför en kvinna kunde göra en längre bro än en man, även om hon inte var lika stark som han. Det handlade inte om tyngd, för alla broar av det här slaget kunde bära vilken tyngd som helst. Strax innan de nådde fram till bränningens reling stannade han och stod där i luften. Trots alla Miranas beskrivningar var det med bestörtning han betraktade människorna som stod där och stirrade tillbaka. Mörka kvinnor och män med bar överkropp, färgsprakande tygskärp vars ändar hängde ner till knäna, kedjor av guld eller silver runt halsen, ringar i öronen och till och med i näsan på en del av kvinnorna som var klädda i blusar i regnbågens alla färger och mörka säckiga byxor. Alla lika uttryckslösa som någon Aes Sedai. Fyra av kvinnorna hade kläder i färgstärkt siden trots att inte heller de hade någonting på fötterna och två av dem var klädda i brokad. Dessutom hade dessa båda fler smycken än någon av de andra och en tunn kedja med små guldbärlocker löpte från en av ringarna i örat till en annan i näsvingen. De sa ingenting utan betraktade honom bara medan de sniffade på små hålförsedda guldbehållare som hängde i kedjor runt deras halsar. Jag är draken återfödd. Jag är Caramore. En samfälld suck hördes från besättningen, däremot inte från de fyra kvinnorna. Jag är Harin Din Togara, två vindar, vågfru för Shodains klan. Tjärna gav kvinnan med allra flest ringar i öronen. Hon hade vackra drag och fylliga läppar, var klädd i röd sidenbrokad och bar fem tjocka små guldringar i varje öra. Det fanns vita slingor i det svarta håret och tunna rynkor vid ögonvråna. Hennes värdighet var imponerande. Jag talar här för Athanmirs skeppsfru. Om det är ljuset till behag, må Caramore stiga ombord. Av någon anledning hajade både hon och de tre andra som stod hos henne till. Men det lät ändå alldeles för mycket som en nådig tillåtelse. Rand steg ned på däcket med Min och önskade att han inte hade väntat. Han lät bron försvinna tillsammans med Shaidin men kände genast hur bron ersattes av en ny. Strax hade han Ashamanerna och Aes Sedaina hos sig. Systrarna var lika oberörda som Min varit, även om kanske ett par av dem rättade till kjolarna mer än vad som egentligen behövdes. De var fortfarande inte så lugna i Ashamanernas sällskap som de ville ge sken av. När Aes Sedaina steg ombord gick de fyra havsfolkskvinnorna genast ihop i en tät klunga och förde ett viskande samtal. Mest pratade Harin och en ung, vacker kvinna i grön brokad med sammanlagt åtta ringar i öronen. Men också de båda i släta sidenklänningar gjorde ett och annat inlägg. Miranda hostade diskret och talade lågmält bakom handen som hon lyft till munnen. Jag hörde att hon kallade er för Caramore. Athanmire är hårda förhandlare, men där tror jag att hon gav bort någonting gratis. Rand nickade och sneglade ned på Min. Hon stod och kisade mot havsfolkskvinnorna. Men så snart hon märkte att han tittade skakade hon dystert på huvudet. Hon såg ingenting som kunde vara honom till hjälp. Harin vände sig mot honom med sådant lugn att den hastiga rådplägningen lika gärna aldrig kunde ha ägt rum. Detta är Shalon Din Togara, morgonbris. Vindfinnerska för Shodains klan, sa hon med en liten bugning i riktning mot kvinnan i grön brokad. Och detta är Dera Din Selan, stigande våg, segelfru på bränningen. Båda kvinnorna bugade sig lätt när deras namn uttalades och rörde vid läpparna med ena handens fingrar. Dera, en ståtlig kvinna i yngre medelåldern, var slätt blått siden och hade även hon åtta ringar. Men alla hennes smycken var tunnare än Harins och Shalons. Mitt skepp välkomnar dig, sa Dera. Och må ljusets nåd vara med dig tills du lämnar hans däck. Hon gjorde en liten bugning mot den fjärde kvinnan klädd i gult. Detta är Tawal Din Shanai, 9 måsar, vindfinnerska på bränningen. Tawals öron pryddes endast av 3 ringar vardera, lika tunna som segelfruns. Hon såg ut att vara yngre än Shalon, inte äldre än han själv. Harin tog ordet igen och visade med en gest mot skeppets upphöjda akter. Vi talas vid i min hytt, om det är dig till behag. En stormare är inget stort fartyg, Grand Althor, och kajutan är liten. Om det är dig till behag att komma ensam, så står alla här som säkerhet för din trygghet. Så, från Coramor till Rand Althor. Hon skulle ta tillbaka det hon gett, om hon kunde. Han skulle just öppna munnen för att gå med på hennes förslag, vad som helst för att få det här överstökat. Harin var redan på väg mot akten, fortfarande gestikulerande åt honom att följa efter, och med de andra kvinnorna i släptåg, när Merana hostade till igen. Vindfinnerskarna kan leda kraften, mumlade hon hastigt i handen. Ni borde ta med er 2 systrar, annars tycker de att de har fått övertaget. Rand rynkade ögonbrynen. Fått övertaget? Han var trots allt draken återfödd. Och likväl, det ska bli mig en glädje att komma med, vågfru. Men min här följer mig överallt. Han klappade Mins hand som vilade på hans arm. Hon hade inte släppt den för ett ögonblick. Och Harin nickade. Tawal stod redan och höll upp dörren, och Jera gjorde en av dessa små bugningar med en gest åt honom att stiga in. Och där Shiva naturligtvis. Mannen hajade till när han hörde sitt namn, som om han hade sovit. Han stod i varje fall inte och stirrade storökt omkring sig som Flynn och Darishma. Det var kvinnorna de stirrade på. I sagorna talades det ofta om havsfolkskvinnornas skönhet och tjuskraft, och Rand kunde se att det låg någonting i det. De gick med böljande rörelser, som om de skulle börja dansa i nästa steg. Men han hade inte tagit med sig männen hit för att de skulle stå och glo. Håll ögonen öppna, sa han barskt åt dem. När Rishma rodnade och rätade på sig med ett ryck, medan han tryckte sin knutna hand mot bröstet. Flynn nöjde sig med hälsningen, men båda verkade mer vakna. Av någon anledning tittade Min upp med antydan till ett roat leende. Harin nickade igen, lite otåligare. Ur besättningen steg en man fram, klädd i säckiga gröna sidenbyxor och med en dolk och ett svärd innanför skärpet, båda med skaft av elfenben. Hans hår var vitare än hennes, och han hade också 5 trinda ringar i vardera örat. Hon viftade bort honom med ännu större otålighet. Som det behagar dig, Rand Althor, sa hon. Och givetvis, tillade Rand, som om det just fallit honom in, måste jag ha med mig Merana och Rafaela. Han var inte säker på varför han valt just Rafaela. Kanske för att den rundnätta tyrenska systern var den enda utom Merana som inte var grön. Men till hans förvåning log Merana gillande. Dessutom nickade Bera, liksom Feldrin och Alana. Harin gillade det däremot inte. Läpparna blev tunna innan hon hann kontrollera dem. Som det behagar dig, sa hon. Inte riktigt lika vänligt som förut. När de väl kommit in i akterkajutan, där allting utom några kopparbeslagna kistor tydligen var fastbyggt i väggarna, undrade Rand om inte kvinnan hade vunnit tillbaka allt hon förlorat bara genom att ta med honom dit. Till att börja med måste han stå böjd, till och med mellan takbjälkarna, eller vad det nu kunde heta på ett skepp. Han hade läst åtskilliga böcker om fartyg, men ingenstans hade det stått någonting om detta. Den stol han blev erbjuden i änden av det smala bordet satt fast i däcket och gick inte att dra ut. Och när Min visade honom hur han skulle haka loss armstödet och svänga ut det så att han kunde sätta sig, slog han knäna i undersidan av bordet. Det fanns bara 8 stolar. Harin satt i bortre änden med ryggen mot akterfönstrens rödmålade luckor. Hon hade sin vindfinnerska till vänster om sig, segelfrun till höger. Tawal satt bredvid den senare. Miranda och Rafaela tog platserna efter Shalon medan Min satt sig på Rands vänstra sida. Eftersom det inte fanns någon stol över till där Shiva fattade denna posto vid dörren där han utan bekymmer kunde stå upprätt, även om också han nuddade vid takbjälkarna. En ung kvinna i klarblå blus och bara en tunn ring i varje öra kom i tjocka keramikkoppar där hon hällde upp mörkt, starkt te. Låt oss få det här avklarat, sa Rand retligt när kvinnan försvann med brickan. Han lät sin kopp stå kvar på bordet efter att ha läppjat på den en gång. Han kunde inte sträcka ut benen. Han avskydde att ha för lite utrymme. Tankar på hur han legat dubbelvikt i kistan for genom hans huvud och han kunde nätt och jämnt tygla sitt humör. Tears klippa har fallit. Ale-folket har korsat drakmuren. Alla delar i er Jendai-profetia har uppfyllts. Jag är Karamor. Harin log ovanför sin kopp, ett svalt leende utan munterhet. Så må det vara, om det är ljuset till behag, men det är så, fräste Rand, trots en varnande blick från Miranda. Hon gick så långt att hon petade honom på benet med foten, men han ignorerade det också. På något sätt verkade det som om hyttväggarna kommit närmare. Vad är det ni inte tror på, vågfru? Att ej Sedena tjänar mig. Rafaela, Miranda. Han gjorde en skarp gest. Allt han ville var att de skulle komma till honom inför havsfolkets ögon. Men de satte ner sina koppar och reste sig graciöst. Gled fram och ställde sig på ömse sidor om honom och böjde knä. De tog varsin av hans händer i båda sina och tryckte läpparna mot handryggen, rakt på det guldglänsande huvudet till draken som slingrade sig runt varje underarm. Med nöd och näppe lyckades han dölja sin bestörtning och hålla blicken på Harin. Färgen i hennes ansikte fick en anstrykning av grått. Aes Sedena tjänar mig, liksom havsfolket kommer att göra. Han gjorde en gest åt systrarna att återvända till sina platser. Märkligt nog såg de en aning förvånade ut. Det är vad Jendai-profetian säger. Havsfolket ska tjäna Karamor. Jag är Karamor. Ja, men vi får inte glömma uppgörelsen. Den stora begynnelsebokstaven hördes tydligt på Harins ton. Jendai-profetian säger att du ska skänka oss ära och storhet och att alla världens hav ska bli våra. Liksom vi ger till dig ska du ge till oss. Om jag inte åstadkommer en god uppgörelse kommer nästa att hänga mig upp och ner i riggen utan kläder och tillkalla klanen Shodanes 12 främsta för att välja en ny vågfru. Ett uttryck av fullständig förfäran drog över hennes anlete när dessa ord lämnade hennes läppar. Och för varje ord blev hennes svarta ögon större och större. Hennes vindfinnerska stirrade på henne och Dera och Taval glodde så stint ned i bordet att det såg ut som om deras ansikten skulle spricka. Och med ens förstod Rand, Taveren. Han hade sett dess verkan förut. De plötsliga ögonblick då det som allra mest osannolikt inträffade därför att han befann sig i närheten. Men han hade aldrig vetat vad som skulle hända förrän det redan var över. Han sträckte på benen så gott han kunde och lutade armbågarna mot bordet. Athan Mir kommer att tjäna mig, Harin. Det är redan bestämt. Ja, vi ska tjäna dig, men... Harin for upp till hälften från stolen och spillde av teet. Vad är det ni gör med mig, Aes Sedai? Tjöt hon självande. Detta är inget hederligt köpslagande. Vi gör ingenting, sa Miranda stillsamt. Hon lyckades rent av dricka en klunk av det bittra teet utan att grimasera. Ni befinner er i draken återfödds närvaro, tillade Rafaela. Den Karamor som er profetia bjuder er att tjäna, om jag inte tar fel. Hon la ett finger mot en av de runda kinderna. Du sa att du för skeppsfruns talan. Innebär det att ditt ord är bindande för Athan Mir? Ja, viskade Harreen hest och sjönk ner på sitsen igen. Det jag säger är bindande för varje skepp och alla besättningar upp till skeppsfrun själv. Havsfolket var så mörka i hyn att de omöjligen kunde bli vita i synen, men när Harreen stirrade på Rand var det inte långt ifrån. Han log mot min för att dela ögonblicket sötma med henne. Äntligen var det ett folk som skulle komma till honom utan att kämpa emot varje tumme av vägen eller söndra som alefolket. Kanske tolkade min hans blick som att han ville ha hjälp att ro allt sammans i land, och kanske var det Taveren som verkade. Hon böjde sig fram mot vågfrun. Du kommer att bli bestraffad för det som sker här idag, Harreen. Men inte så hårt som du fruktar, tror jag. I vilket fall som helst kommer du själv en dag att bli skeppsfru över Athanmere. Harreen gav henne en undrande blick och såg sen på sin vindfinnerska. Hon är inte Aishide, sa Shallon. Harreen verkade fångad mitt emellan lättnad och besvikelse tills Raffaella tog till orda. För flera år sedan hörde jag rapporteras om en flicka med en sällsam förmåga att se saker. Är det du, min? Min gjorde en grimas ned i koppen men nickade sedan motvilligt. Hon brukade alltid säga att ju fler som kände till hennes förmåga, desto mindre gott kom det ur den. Hon sneglade på HD:erna på andra sidan bordet och suckade. Raffaella bara nickade, men Merana stirrade på henne med en lysten blick i de bruna ögonen. Säkerligen tänkte hon så snart tillfälle bjöds fånga in min och fråga ut henne om vad detta var för märklig gåva och hur den fungerade. Och säkerligen var min medveten om det. Rand kände en lätt irritation. Hon borde begripa att han inte skulle tillåta dem att besvära henne. Irritationen blandades emellertid med en värmande känsla över att han åtminstone kunde skydda henne mot detta. Du kan lita på vad min säger, Harreen, sa Raffaella. Enligt de rapporter jag hört blir det som hon ser alltid verkligt. Och även om hon inte själv inser det har hon sett någonting annat också. Hon la sitt runda huvud på sned och log. Om du kommer att bli bestraffad för det som sker här måste det innebära att du kommer att gå med på det som er Caramore önskar. Såvida jag nu går med på någonting alls, utropade Harreen harmset. Om jag inte gör någon uppgörelse. Hon knöt händerna på bordet. Hon hade redan medgett att hon måste få uppgörelsen till stånd. Hon hade medgett att havsfolket skulle tjäna Rand. Vad jag begär av er är inte betungande, sa Rand. Han hade tänkt på det här ända sedan han bestämde sig för att besöka havsfolksskeppet. När jag vill ha ett skepp för att forsla trupper och förnödenheter ska havsfolket ställa dem till mitt förfogande. Jag vill veta vad som händer i Terraborn och Aradoman och länderna däremellan. Era skepp kan ta reda på, ska ta reda på det som jag vill veta. De gästar Tanshiko, Bandar Iban och hundratals fiskelägen däremellan. Era skepp kan färdas längre ut i havs än någon annans. Havsfolket ska patrullera Arith-havet så långt västerut som det går att segla. Det finns ett folk, Shornshen, som bor på andra sidan Arith-havet. Och en dag kommer de att sända en invasionsstyrka mot oss. Havsfolket ska tala om för mig när de kommer. Du kräver mycket, muttrade Harreen bittert. Vi känner till dessa Shornshen som tydligen kommer från de dödas öar som inget skepp har återvänt från. Några av våra fartyg har mött deras. De använder kraften som vapen. Du begär mer än du vet, Caramore. För en gångs skull uttalade hon titeln utan att stanna upp. Någonting ont och mörkt har lägrat sig över Arith-havet. Inget av våra skepp har kommit därifrån på flera månader. Skepp som seglar västerut försvinner spårlöst. Rand genomfors av en rysning. Han bred drakspiran i handen. Den var gjord av spetsen från ett shornshanskt spjut. Kunde de redan ha kommit tillbaka? De hade redan drivits tillbaka en gång i Falm. Han bar spjutspetsen som en påminnelse om att han hade fler fiender i världen än han kunde se. Men han hade varit övertygad om att det skulle ta Sjönsen flera år att återhämta sig efter slaget då de drivits tillbaka ut i havet av draken återfödd och de döda hjältarna som kallats upp ur graven av Valerys horn. Var hornet kvar i vita tornet? Han visste att det hade förts dit. Plötsligt stod han inte längre ut med att vara instängd i den lilla kajutan. Han fumlade med haken på armstödet, men den ville inte öppna sig. Han grep om det släta träet och slet med ett krampartat ryck av armstödet så att bara en flisig stump blev kvar. Vi har enats om att havsfolket ska tjäna mig, sa han och reste sig från stolen. Det låga taket fick honom att stå hotfullt böjd över bordet. Om det krävs mer för er uppgörelse så kan du göra upp det med Merana och Rafaela här. Utan att vänta på svar vände han på klacken och tog ett steg mot dörren där Dashiva återigen hade börjat muttra för sig själv. Innan han hann gå ut var Merana i fatt honom, tog honom i armen och talade snabbt och lågt. Ers nå draken, det vore bättre om ni kunde stanna. Ni har sett vad som redan åstadkommits av att ni är Taveren. Om ni är kvar tror jag att hon fortsätter att avslöja vad hon vill dölja och gå med på våra villkor utan att vi behöver lova henne någonting. Du tillhör Gråaja, sa han bryskt. Förhandla. Dashiva, kom med mig. Väl ute på däck drog han in luften i djupa andetag. Den molnfria himlen låg öppen ovanför honom. Öppen. Det dröjde ett ögonblick innan han lade märke till att Bera och de båda andra Aesidena tittade förväntansfullt på honom. Flynn och Narishma höll sig till den uppgift de blivit tilldelade, med ett kvarts öga ägnat åt själva fartyget och resten åt flodstränderna. Ett skepp mitt ute på floden var en farlig plats om någon av dem förlorade bestämde sig för att gå till anfall. Fast då skulle för all del vilken plats som helst vara farlig. Rand kunde inte begripa varför inte någon av dem åtminstone hade försökt att förinta hela solpalatset när han befann sig där. Min tog honom i armen och han hajade till. Jag är ledsen, sa han. Jag borde inte ha lämnat dig. Det är ingen fara, skrattade hon. Men Rana är redan i full gång. Det verkar som om hon satt sig i sinnet att se till att du får Harins bästa blus med i affären. Och kanske den näst bästa också. Vågfrun såg ut som en kanin fångad mellan två vesslor. Rand nickade. Havsfolket var så gott som hans. Vad spelade det för roll om Valerys horn var kvar i vita tornet? Han var Taveren. Han var draken återfödd och Coramore. Den gyllene solen glödde het på himlen, ännu långt under krönet av sin bana. Dagen är fortfarande ung, min. Han kunde göra vad som helst. Vill du se på när jag tar hand om rebellerna? Jag sätter 1000 kronor mot en kyss på att de är mina innan solen gått ner.